Vi skall läsa de två av dagens texter som vi ännu inte har läst, nämligen den gammaltestamentliga läsningen och evangeliet för andra årgången, sjätte söndagen efter trefaldighet. Jag börjar med den gammaltestamentliga läsningen från Josua 24. Josua sa till folket: ni kan inte tjäna Herren, ty han är en helig Gud. Han är en nitälskande Gud, han ska inte ha fördrag med era överträdelser och synder. Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar, så ska han vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra er, istället för att han hittills har låtit det gå er väl. Men folket sa till Josua: inte så, utan vi vill tjäna Herren. Då sa Josua till folket: ni är nu själva vittnen mot er att ni har utvalt Herren åt er för att tjäna honom. De svarade: ja. Han sa: så skaffa nu bort de främmande gudar som ni har bland er och böj era hjärtan till Herren Israels Gud. Folket svarade Josua: Herren vår Gud vill vi tjäna, och hans röst vill vi höra. Evangelietexten från Matteus 16. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Förneka sig själv, det låter väl inte som något glatt budskap. Eller vad säger ni? Åtminstone är det väl så i församlingens historia att vi många gånger har uppfattat det som om en kristen skulle vara lite lagom deprimerad. Det gäller nu att se ut som man var bedrövad i största allmänhet och helst av allt bedrövad över synd. Och det fanns, som jag har berättat förut, en tid i mitt liv då jag undrade hur detta kunde vara ett glatt budskap. Om någon vill följa i mina spår så måste han förneka sig själv. Och Herren menar ju alltså något väldigt gott med det här. Jag tänkte vi skulle försöka att utreda frågan en smula. Finns det en positiv självförnekelse? Ja, det gör det. Först av allt kan vi gå till grekiskan. Nya testamentet är ju skrivet på grekiska. Ordet förneka här är precis samma ord som används lite senare i evangeliet, när Petrus förnekade Jesus. Exakt samma ord. Och det kanske är så här att antingen förnekar jag Jesus, eller också förnekar jag mig själv. Vem är Gud i mitt liv? Är det jag själv? Eller är det han som faktiskt är Gud? Jag är ju ingen Gud. Det måste ju vara mera verklighetsanpassat att erkänna den Gud som finns, och så att säga förneka den Gud som inte finns. Att så att säga inte försöka sätta sig på en plats som inte tillkommer en själv. Petrus förnekade Jesus för att klara sitt eget skinn. Det kanske är så här att om vi istället bekänner Jesus, så för det vissa risker med sig. Och det kanske man måste ta. Om det nu är så att Jesus är Gud, så är det ju dumt att försöka låtsas att någon annan är det. Allra minst man själv. Som sagt, det gäller ju att vara verklighetsanpassad. Man ändrar ju inte på verkligheten med sitt muns tal. Utan vad man än säger, så är ju verkligheten vad den är. Minst av allt ändrar man ju på Gud. Gud är Gud vad du än säger och vad jag än säger. Och då är det ju bättre att hålla med om verkligheten än att försöka förneka den. Det är bättre att förneka sin egen gudom och vara sann än att bekänna sin egen gudom och vara ute och cykla. Jag tycker evangeliet är så underbart realistiskt. Det finns så mycket i Bibeln som är så verklighetsbetonat. Jesus säger så här: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Eller som det stod i gamla översättningen: om hon vinner hela världen men förlorar sin själ. Båda översättningarna är korrekta. Man kan skriva på bägge sätt. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Ja, säger vi som är i karriären, det ska väl inte behöva vara så där. Det ska väl kunna gå att vinna hela världen, eller åtminstone 75%, och ha själen kvar. Det ska väl inte vara alldeles omöjligt. Jag tror i alla fall att jag är villig att försöka. Världshistorien är full av människor som har försökt. Men den är inte lika imponerande full av de som har lyckats. Och egentligen, när man har varit med ett tag, så inser man ju hur sant det här är. Vi tar ett enkelt exempel. Ju större hus du skaffar dig, desto fler rum får du att städa. Och får du ett helt slott, så hinner du i stort sett inte mycket mer än att städa huset. Ja, det var lite dumt. Men principen är så att säga i alla fall markerad. Vi tar ett lite bättre exempel. Vi antar att du köper dig en stor och härlig segelbåt med en aluminiummast så hög så den når ovan molnen. Och ruffen, eller vad det heter, det låter ruffigt. Jag är landkrabba som ni märker. Den innehåller allt. Där finns badkar och duschkabin, där finns kylskåp och frys, och där finns televisionsapparat. Allt finns i denna underbara segelbåt. Och det är först när du har lagt det till med denna märkliga skuta som du upptäcker att du egentligen inte kan med och semestra på något annat sätt än genom att sitta i den där båten, även om det skulle hellregna hela sommaren. Frågan är om du äger båten eller om båten äger dig. Du har vunnit, inte hela världen kanske, men ett bra stycke i alla fall. Men frågan är, var tog själen vägen? Var är du själv? Vi tar ett ännu lite tydligare exempel. Jag förundrar mig över alla dessa presidentkampanjer. Tänk att folk kan lägga ner så mycket möda och så mycket pengar för att få ett så avskyvärt jobb. När man inte får en ledig stund, där man inte vet vem som är ens vänner, när man inte vet vem som går att lita på eller vem som ljuger för en. Där man kort sagt inte längre kan vara sig själv. Vinna halva världen och förlora sin själ. För ju mer makt du får, desto mindre vet du vem som nästa gång ska försöka ta makten ifrån dig. Ju mer makt du har, desto mindre vet du vem som går att lita på. Det finns en from variant på det här. Ibland möter man människor, och kanske alldeles särskilt kommer det här fram i själavårdssamtal. Det är inte så ovanligt bland kristna. Man möter människor som får för sig att detta med att tjäna Gud består i att vara alla människor till lags. Att alltid ställa upp för alla människors alla önskemål, till och med de outtalade. Det är ett omöjligt sätt att leva. Och jag har träffat så många människor som efter ett tag har sagt att jag har varit så på pass inför allas önskemål att jag vet inte vem jag själv är. Ty det där gör man ju för att vinna hela världen. Ingen ska kunna tänka något ofördelaktigt om mig. Jag ska inte behöva komma i konflikt eller motsättning med någon. Jag ska vara otadlig och oantastlig. Ingen ska kunna säga eller ens tänka något ofördelaktigt om mig. Jag har vunnit alla för min sak eller för min person. Ja, det är ju möjligt att det går, fast det är svårare än man tror. Förr eller senare blir man utnyttjad när man lever så där. Vinna hela världen och förlora sin själ. Felet ligger ju inte i att man är inställd på att tjäna, utan det ligger just i detta att man är inställd på att vinna hela världen. Och svårigheten ligger just i detta att man ju egentligen inte är ärlig när man ställer upp. Hela ens inre skriker nej, jag orkar inte. Ja visst, jag kommer, säger munnen. Vinna hela världen och förlora sin själ. Vi kan ta en samhällelig variant också, eller om du så vill en politisk variant. Det går att hitta hur många varianter som helst på det här temat. Jag är nybliven lycklig morfar. Mina barnbarn är några år gamla. Och nu börjar vi läsa Tomtebobarnen, och den sagan slutar ju med att vad mera det har för dig får själv du tänka ut, så har du ju en saga som aldrig kan ta slut. Och det här är ju ett tema som du kan meditera över dagar, veckor, månader och år. Men nu tar vi den politiska varianten. Och då säger vi så här, samhället ska träda i Guds ställe och ska göra ett bättre jobb än han. Samhället ska avskaffa lidandet. Och dessutom ska ingen behöva tacka. Godheten är inte en nåd som man behöver tacka för, utan det är en rättighet. Ja, vad händer när man gör så? Man får en vårdapparat som sväller över alla gränser. Redan i början på 70-talet, minns jag, det stod en notis i Läkartidningen. Att om sjukvården expanderar med samma takt som nu, stod det i början på 70-talet, så kommer vid sekelskiftet hela bruttonationalprodukten att gå till sjukvård. Det var en fransman som har sagt att svenskarna är ett folk där alla livnär sig på att tvätta varandras skjortor. Till sist får vi inte tid med att stå på det verkstadsgolv som faktiskt ändå utgör basen för vår försörjning. Vi vann hela världen och förlorade vår själ. Det Jesus försöker tala om för oss, det är någonting som egentligen är självklart, fast det egentligen inte alls är självklart. Och det är detta, att när man har vunnit så har man förlorat. När man är framme vid målet för alla sina strävanden, då är man inte världens lyckligaste, utan snart nog världens olyckligaste människa. Och lycklig blir man inte förrän man på nytt får hitta på något annat mål att sträva till. Hur ska vi då leva, säger vi? Ger Jesus något tips? Vad vill det säga med positiv självförnekelse? Jesus använder ett enda ord. Han talar om efterföljelse. Och jag skulle vilja stryka under det ordet lite grann. Vad är det han har kallat dig och mig till? Jo, egentligen han har kallat dig och mig till att gå runt med honom och titta på när han gör något. Följ mig, sa han till lärjungarna. De hade ju ingen aning om vad de skulle hamna i. Inte den blekaste, och det hade ju inte du och jag heller när det hela började. Följ mig, säger han. Vi har fått en vanföreställning som vi behöver befrias ifrån. Att han kallar oss därför att han inte klarar att sköta firman själv. Utan han behöver hjälp, stackars Gud. Och ju mer vi sliter och jobbar och ju mer vi svettas och gnor, desto bättre är det. Då är vi kallade. Han kallar ju oss till att gå runt och titta på när han gör något. Och på den tiden var det ju så att där stod han ju alltså rent kroppsligt och geografiskt, eller hur vi ska uttrycka det. Och de stod någonstans lite grann i bakgrunden, och så hände det saker, han sa saker och så vidare. Nu är det ju ännu finurligare. För nu är ju han i dig. Och går så att säga runt med dig och gör saker. Och det måste ju faktiskt vara ett snäpp ännu mer spännande. Ett liv i efterföljelse. Och jag tycker om den här gammaltestamentliga texten i Josua. Här står nu folket och de har kommit in i löfteslandet och Josua är gammal. Och folket de har för sig, precis som människor alltid har för sig, att Gud behöver hjälp. Och Josua han varnar folket lite grann, ni kan inte tjäna Herren, säger han. Har du sett det? Det trodde du inte stod i Bibeln igår, det är jag alldeles övertygad om. Men nu ser du idag att det står i Bibeln, ni kan inte tjäna Herren. Och därför kan du ju slappna av, du kan ändå inte hjälpa Gud. Men du kan tillåta honom att så att säga få använda dig som en talarstol, om jag får uttrycka det så. Och det är en väldig skillnad på det. Ansvaret ligger i hans händer. Ni kan inte tjäna Herren, ty han är en helig Gud. Det är liksom inte det han frågar efter. Jag kommer ihåg för många år sedan en person som sökte hjälp. Hon var utarbetad, minst sagt. God och from och snäll och vänlig och trevlig, men utarbetad. Och vi hade ett samtal och jag försökte på olika sätt att hjälpa henne till en lite mer positiv syn på livet. Men det var, vi bara liksom körde runt i gyttjan och kom ingen vart. Och några dagar senare så kom det ett brev. Och i det brevet så stod det, jag var så besviken när jag gick. Jag tyckte vi hade inte kommit till någonting. Och det enda jag mindes av vårt samtal, det var att du hade sagt att du är väl medveten om att du inte kan hjälpa Gud. Han klarar sig bra utan din hjälp. Och så skrev hon så här, vältaligt. Det var som om jag hade varit en invalid och du hade tagit kryckorna ifrån mig. Jag gick som i en dimma i flera dagar, skrev hon. Och sen plötsligt skingrades dimman och solen lyste in. För jag kom att tänka på att om Gud inte är intresserad av mina tjänster, så måste han ju, hur konstigt det än låter, vara intresserad av mig. Att han var intresserad har jag aldrig tvivlat på. Det var väl fint uttryckt. Och en fin förlösning var det också. Träffat den människan många gånger sedan dess. Du vet, syndafallet bestod ju egentligen i att människan ville ta över världen istället för att förvalta den. Att bli som Gud istället för att vara hans avbild. Att på något sätt sätta sig i hans ställe. Inta hans plats. Och det accepterar inte Gud. Men när han kallar oss, så kallar han oss heller inte till att försöka vikariera för honom. Utan han kallar oss till att leva i gemenskap med honom. Därför där hans gemenskap strömmar in i oss, där sker det alltid ett utflöde, förr eller senare. Det dröjer inte så länge för en bägaren är full och börjar att flöda över. Vi ska se ett litet ord på det i första Korinthierbrevet 1. Den 9:e versen, första Korinthierbrevet 1:9. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Du är kallad. Till vad? Åh, vad ska jag göra? Ja, jag hade nog inte tänkt att du skulle göra något i första vändan. Du är kallad till gemenskap. Du vet, om de bjuder dig till fest så är det ju inte för att du ska stå där och diska. Utan det är ju för att värden och värdinnan, de längtar efter att se dig. Och kanske till och med få se dig på en köttbit eller en sjötunga munjär eller något. Och det är ju denne Kristus i oss som är Guds hemlighet. Kristus i eder, ert härlighetshopp. Och det är ju fantastiskt. Vi är alltså inte vikarier för Jesus. Vi är inte ställföreträdare för honom. Hur ofta har det inte varit så att det andliga ledarskapet i församlingen har utropat sig till Guds ställföreträdare på jorden? Och hur man kan göra det när man samtidigt säger att Gud är närvarande i gudstjänsten, det kan jag inte riktigt förstå. Ty den som är närvarande ska ju inte behöva någon ställföreträdare. Han är ju mitt ibland oss. Vad går livet ut på? Vad är livets mening? Vad är det viktiga? Jag tänker ibland på den här bönen som Selma Lagerlöf skrev i sin bok Körkaren. Herre, låt mig få komma till mognad innan jag ska skördas. Handlar det om hur mycket vi har gjort? Nej, inte i första hand. Utan det handlar om vad vi har upptäckt. Om ni förblir i mitt ord så är ni i sanning mina lärjungar. Ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Vi befinner oss på en upptäcktsresa. En osedvanligt spännande upptäcktsresa. Personligen tycker jag livet är så spännande att jag har svårt att förstå sådana som måste gå på Solvalla för att få lite spänning i livet. Det är ju nya upptäckter varje dag. Och så var det ju för lärjungarna där de gick så att säga i kölvattnet på Jesus. Och ja, varje dag nya upptäckter, varje dag nya överraskningar. Varje dag händelser som de inte hade kunnat drömma om. Så är det ju med dig också. Vinden blåser vart den vill. Du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Tjäna Gud. Det är ett underligt begrepp. Om vi går till Gamla testamentet, till hebreiskan. Så heter tjäna på hebreiska, det heter abad. Och det är ett lustigt ord. Om man slår upp alla de ställen i Gamla testamentet där verbet abad förekommer, så står det på många ställen tjäna Gud. Och det betyder i första hand att lovsjunga honom, att älska honom, att tillbe honom. Och det är någonting som bedrivs i fullständig frihet. Frihet från krav, frihet från tvång. Det är så att säga de fria människornas glädjeyttring. Men sen kan man ju också tjäna människor och tjäna avgudar och tjäna denna världens olika förhållanden. Uttryckt på modern svenska, tjäna pengar i ordets sämsta mening. Och när ordet tjäna, abad, dyker upp i de sammanhangen handlar det alltid om slaveri. Att vinna hela världen men förlora sin själ. Att ha Gud till Gud och vinna sin själ. Vara fri i sitt innersta. Jag ska läsa ett par korta texter ur Gamla testamentet. Jeremia, det 9:e kapitlet. Där säger Gud så här till sitt folk. 23 och 24 verserna. Så säger Herren. Den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig. Att jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Vem har Gud behag till? Jo, den som har förstått att livet går ut på att lära känna vem Gud är. Profeten Hosea, Han skriver om den dag då Israels folk verkligen på djupet ska omvända sig till Gud. 6:e kapitlet, de 3 första verserna. Då står det så här: ja, i sin nöd skall de söka mig. Kom, låt oss vända om till Herren. Ty han har sårat oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Han skall om 2 dagar åter göra oss friska. Ja, på 3:e dagen skall han låta oss stå upp så att vi får leva inför honom. Och lyssna nu. Så låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens. Och han ska komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Vad är det lärjungen ska lära sig? Ja, säger vi, lärjungen måste ju lära sig hur man evangeliserar och hur man blir för sjuka och hur mycket vatten man ska ha när man döper folk. Och det är väldigt mycket som lärjungar måste lära sig. Ja, det kan vara bra allt det där. Jag nickar inte till det. Men det som är den stora och viktiga punkten i allt sammans, det är att lära känna Gud som person. Jag vågar påstå att det är livets mening. Ju mer du lär känna honom, desto mer kommer det att vara ett utflöde av gärningar i ditt liv. Men de är bara en bieffekt. I Guds ögon är det bara någonting som han gläder sig åt, så att säga, vid sidan av. 2 flugor i en smäll, om jag får uttrycka det så. Låt oss fara efter att lära känna Herren. Gud kan varken bevisas eller motbevisas, säger denna världens lärda och kloka. Jo, det går. Det finns en kunskap som man inte kan vinna i ett forskningslaboratorium. Ty Gud låter sig inte läggas under ett mikroskop. Men det finns en kunskap som man kan leva sig till. Och som man bara kan leva sig till. De av oss som har varit med ett tag minns den stora sexualfrigörelsen på 60-talet. Då många sexualitetens präster och framförallt prästinnor, det var påfallande mycket kvinnor som propagerade för det här. De sa så här att moralen finns inte. Det finns inget som heter moral. Det är bara gamla fördomar och gammalt strunt, sa de. Det hade filosoferna hållit på och sagt i ungefär 100 år. Nu hade det hunnit ut, så att säga, på gräsrotsnivå. Och folk åkte runt och sa att moral, den finns inte. Så nu kan vi gå igång och förverkliga oss själva 2 och 2. Idag är det ju många av de här kvinnorna som på samma sätt som förut åker världen runt och säger: det där var fel. Det gick inte. Det finns en kunskap som man inte kan ta sig i ett laboratorium. Men för den skull kan vi inte säga att moralen inte finns. Jo, finns gör den. Men man kan inte lära sig den med hjälp av en massspektrometer, ett teleskop, ett mikroskop eller en koboltkanon. Man kan bara leva sig till den insikten och den visheten. Det är därför församlingen ska ledas av de äldste. Därför det är de som har den insikten. Och vi är Guds folk när vi säger att de äldste bara är gamla och gaggiga och att det ska vara de yngste. De yngste kanske har en härlig och fräsch initiativkraft som vi förvisso ska ta vara på i församlingen. Men de äldste som har varit med och sett trenderna komma och gå, och som kanske har en lite avkylande effekt ibland på de unga brushuvudena, Jo, så där sa vi också på 50-talet, men jag kan berätta för dig hur det gick. Ja, det är ju inget välkommet evangelium. Men det kanske kan bespara en många bucklor i plåten. Så det kan vara kanske värt att lyssna till de äldste ibland. Det finns en kunskap som man inte kan ta sig, men som man kan leva sig till genom att satsa sig själv. Jesus säger, om någon vill göra faderns vilja, då ska han förstå om det jag talar kommer från Gud eller om jag talar av mig själv. Det här, trons insikt och kunskap, kan du så att säga inte, du kan inte ställa dig utanför tron och vinna den kunskap. Du kan aldrig ställa dig utanför kärleken och sitta och psykoanalysera kärleken och komma fram till vad kärlek är. För då kommer du lika snett som Freud gjorde. Du måste faktiskt utsätta dig för den. Leva i den, praktisera den. Då vet du vad kärlek är. Ett honnörsord när det gäller kunskap är objektivitet. Och det ska vara objektivt, säger vi. Var kommer själva ordet ifrån? Vad betyder det? Jo, det betyder ju att man tar någonting och hanterar det som ett objekt. Du tar någon liten grej och pillar isär den. Och ta reda på hur den ser ut inuti och hur den fungerar. Där är du och där är objektet. Och du har plockat isär objektet och du har vunnit en objektiv kunskap. Men allting i tillvaron går inte att plocka isär. Gud går inte att plocka isär. Han finns i alla fall. Fastän många har faktiskt tänkt sig detta, att eftersom vi inte kan plocka isär honom så finns han inte. Det finns ingen objektiv kunskap om Gud. Nej, det gör det inte. Men den subjektiva kunskapen behöver inte vara så dålig den heller. Den behöver inte vara blind. Livet igenom prövar Gud din tro. Vilket alltså betyder att han utsätter den för lite törnar för att se om den är verklighetsanpassad eller inte. Själv gör du klokt i att pröva om du har lärt känna den Gud som finns eller om din Gud är en fantasiprodukt. I sitt första brevs andra kapitel och tredje vers ger Johannes ett fantastiskt riktmärke. Han säger att vi har lärt känna honom förstår vi därav att vi håller hans bud. När du börjar märka, jo men visst, det fungerar ju. Det gör ju det. Då kan du säga, jag har ju åtminstone börjat lära känna den Gud som finns. Det är ett äventyr där du måste satsa dig själv. Välkommen och delta i det äventyret. Du måste förneka dig själv på den punkten. Du kan inte sätta dig utanför allt sammans. Du måste faktiskt våga äventyret att gå in i det. För att inifrån själva äventyret uppleva äventyrets Gud. Amen.